Bodil, hur vanligt är det att en kompositörs egna erfarenheter och kärleksäventyr letar sig in i en opera?
Det är inte helt ovanligt faktiskt, men många träffar ju någon vacker sångerska och sådär. Men det finns väl ingen som har varit så tokig med detta som Richard Wagner. För hans Tristan och Isolde, den operan, då har han ju två historier på G.
Vi får återkomma till det alldeles strax. Om inte Richard Wagner hade varit så först hejdlöst förälskad i Mathilde Wesendonck, så hade vi faktiskt inte haft någonting att prata om idag, eller hur?
Nej, så är det ju absolut.
Japp, det handlar alltså om ett mycket berömt kärlekspar, operan Tristan och Isolde. Varmt välkommen ska du vara till Operaguiden, denna gång om Richard Wagners historia om det tragiska kärleksparet Tristan och Isolde. Han började skriva operan i slutet av 1850-talet, men själva urpremiären ägde inte rum förrän några år senare, 1865. Historien, den är långt ifrån ny. Det ligger en keltisk saga i botten, men Wagner valde att plocka in bara delar av den sagan och sen skildra den på sitt helt egna sätt. Om detta ska vi prata idag. Och vi, det är jag, Britta Svanholm-Magnett, och min kära sidekick som är välkänd för P2-publiken, programledaren och musikforskaren Bodil Asketorp. Välkommen till Operaguiden.
Tack så mycket.
Ja, en keltisk saga har vi alltså att göra med. Hur gammal är den till att börja med?
Jag skulle gissa att det är 700-talet.
Som så gammal?
Japp. Men sen gjordes det någon som gjorde en versversion av detta. Han hette Gottfried von Strasbourg eller någonting sådant. Och de utgavs då i början av 1800-talet. Och någon av de här grejerna kom Wagner över.
Vi ska alldeles strax prata mer om den här bakgrunden. Den är ganska intressant. Men först så ska Per Feldzin få dra handlingen. Varsågod.
Tristan och Isolde, ett kärleksdrama byggt på en keltisk saga. Här finns begär, längtan, extas och både lidelse och lidande. Sagan berättar om den irländska kungadottern Isolde som ska bli brud åt kung Marke i Cornwall. Isolde förs dit på ett skepp, Tristans skepp, och hon har med sig sin tjänarinna Brangäne. Förödmjukad av situationen och av en sång som en ung styrman sjunger om Irlands härliga mö ber hon att få tala med Tristan, men han skickar sin tjänare Corvenal. Man kallar inte på Tristan bara så där. Isolde berättar att Tristan långt tidigare dödat hennes fästman och hon hade möjlighet att döda Tristan men tvekade. Hon både hatar och fascineras av Tristan men gör en dödsdryck som hon ska ge honom. Men tjänarinnan Brangäne byter ut den mot en kärleksdryck och just innan de kommer till land dricker Tristan och Isolde drycken och blir fullständigt vansinnigt förälskade i varandra. Andra akten inleds och avslutas med hemligheter och avslöjade hemligheter. Där kung Marke och hans närmaste Melot först inte ser men sen avslöjar kärleken mellan Tristan och Isolde. Men mitten av andra akten brukar beskrivas som ett enda långt och mycket intensivt kärleksmöte. När de avslöjas blir Tristan svårt sårad och ligger sedan febrig och dödssjuk vid sitt slott i Bretagne i akt 3. Han hoppas att Isoldes skepp ska komma. Hon har ju lovat. Och skeppet kommer och de förenas, men Tristan dör i hennes armar. Samtidigt kommer ett skepp till och det blir kamp mellan Tristans män och kung Markes män. Marke har förstått dryckens påverkan och ville sluta fred, men missförstånd gör att många mister livet i kampen. Kvar är kung Marke som nu ser en Isolde sjuk av kärlek och sorg. Dödssjuk. Hon dör en kärleksdöd.
Tack Per för den genomgången. Wagner skrev själv texten till operan, det brukar han göra. Men Bodil, hur har han ändrat i handlingen jämfört med sagan då som är ursprunget?
Jo, i sagan så är det till exempel någon skepp som ska komma med vita segel, för då klarar man livhanken, va. Det gör de, men där är någon tjänare, eller rent ut sagt är det ju Tristans fru, nuvarande fru, som säger att det är svarta segel på dem. Mm. Och då dör han, då lyckas han ju inte leva så länge. Mm. Men så är det ju inte i Tristan och Isolde-operan alls.
Han har frångått lite slutklämmen och hittade jag på visst, ett eget. Ja visst,
för att hon kommer ju och Tristan dör i hennes armar, som vi hörde. Mm.
Det var det här med själva tillblivelsen. Alltså Wagner blir kär i en gift kvinna, och därför kommer en av operahistoriens mest berömda kärlekstragedier till. Vad är det som händer?
Jo, det är ju detta att han bor i ett litet hus som ligger bredvid ett stort hus, och det är ju makarna Wesendonks hus, och där finns ju en kvinna, Mathilde Wesendonck, som han blir jättekär i. Hon blir hans musa, och där är någon grind emellan, men de springer hela tiden, och de ska hela tiden kräver de att de ska få vara ensamma.
Jag skickar till och med brev den här korta biten emellan.
Ja, det gör de faktiskt. Ja. Och det är ett av de breven som sen... Han har ju sin fru med Minna.
Ja.
Och någon av de här breven får ju Minna tag på.
Det kommer fel.
Ja, det blir lite fel. Ja. Men det mest fantastiska av allt, det är ju att den här Mathilde är ju en kultiverad och bildad flicka, fast rätt så ung, alltså fast fru. Och hon skriver ju sina berömda Wesendonck-sånger.
Texterna,
ja. Och de använder han ju, alltså de blir ju som en slags studiematerial, kan man säga, till operan Tristan.
Mm. Han tonsätter helt enkelt 5 av hennes dikter då.
Just det.
Så det finns många musikaliska beröringspunkter, ja, mellan operan och de här Wesendonck-sångerna. Ska vi jämföra lite? Det kan ju vara kul.
Ja, det kan vi visst göra, för att det är nästan ton för ton, om man så säger. Det finns den ena sången, den heter Im Treibhaus. Och där, detta använder han i förspelet till tredje akten.
Mm. Vi tar och lyssnar på sången först, som kom först. Så låter alltså då Wesendonck-sången Im Treibhaus, och så här låter tredje aktens förspel i Tristan och Isolde. Ja, det är ju verkligen ton för ton, som du sa.
Mm.
Det är precis samma.
Ja, det är fantastiskt.
Mm. Man får väl tro att Wagner mycket medvetet la in sin egen historia här på det här musikaliska sättet i operan.
Ja, jag tror det kanske.
Ja. Ja. Premiären i München den 10 juni 1865, den har blivit utnämnd till århundradets operapremiär. Detta för att den här operan är en så viktig pusselbit i den senromantiska operans utveckling, som man brukar säga. Till exempel då, utan Tristan och Isolde, ingen Elektra, Richard Strauss opera, som kom några årtionden senare.
Mm. Och jag menar, det är ju hela den här tonalitetsupplösningen som bor i detta så kallade Tristan-akkord, som är dominantens dominant sextakkord, som går till septiman med lågaltererad kvint i basen, om vi nu ska säga det med sådana...
Och nu tappade du mig på halva vägen nästan.
Ja, visst. Men detta fantastiska ackord som ju i hela denna opera aldrig liksom upplöses. Den här Tristan-ackordet,
ja,
det blir ju liksom upptakten till alla dessa ismer som blir sen.
Nu måste vi pausa lite, för att nu säger du Tristanackordet som en självklarhet. Vad är Tristanackordet?
Tristanackordet, det är det här konstiga ackordet, och det börjar ju, operan börjar ju med så att säga detta Tristanackord. Och det han upplöser ju inte det, det kommer vi till. Sen kommer det en gång till, och sen kommer det en tredje gång i förspelet.
Vi måste höra hur det låter då. Så här börjar operan. Ja, så inleds alltså hela Tristan och Isolde, och det här är ju det original Tristan-ackordet som vi då hörde en version av i början på tredje akten som vi lyssnade på innan. Ja. Vad är det som är så speciellt? Vad är det han gör med tonerna?
Det är ju inte bra med denna kromatik som finns i det här ackordet. Kromatiken har ju aldrig varit jättebra. Populärt i musikhistorien.
Det är det inte nu heller.
Det är alltid. Inte, men tänk under liksom medeltid och renässans och sådana. Det förekommer ju inte. Vi använder, om du förstår hur jag menar, bara de svarta tangenterna på pianot. Mm. Även när det är flerstämmigt så är det ju så, ingen kromatik.
Hur tror du man uppfattade det här vid premiären då, 1865?
Jag tror att man tyckte att det var fantastiskt. Några av dem som då var där, jag tror faktiskt att Bruckner var där eller så, va? Och sen Erika Strauss var ju knappt född, men det är faktiskt, fick en sån väldigt stor betydelse för hela tonalitetens upplösning, som ju i sin yttersta, allra längst bort 40 år senare, är ju alltså Schönbergs 12-tons.
Det är dit vi strävar då, när det här börjar.
Och då har ju redan Stravinsky och en hel massa andra upplöst det hur som helst, va, och sånt. Och det måste ju vara någon jäkla ordning på det. Och då skapar Schönberg sin 12-tonsteknik. Alltså. Mm. Så blir det ju 1923.
Men då var här den 10 juni 1865. Det är en viktig milstolpe. Där börjar det. Men löses inte det här ackordet upp någon gång?
Jo, faktiskt gör det ju det. Men det är nästan som man inte tror på det. Men det är ju så alltså att Isolde, hon dör ju mot slutet, som vi hörde Per sa. Och hon dör ju i sin berömda Isoldes kärleksdöd. Och alldeles i slutet av den arian, då hör vi ganska svagt, men i alla fall, hur detta Tristan-ackord till slut upplöses.
Vi suger på den karamellen lite grann. Vi sparar den till slutet, tror jag faktiskt.
Ja, det kan vi göra. Ja,
så får vi gå igenom lite mer i kronologin, för det hinner ju hända en massa saker däremellan, medan det här ackordet svävar över hela operan och återkommer igen och igen, som du sa tidigare. För vi ska gå igenom operan lite mer kronologiskt den här gången i Operaguiden. Tristan-ackordet har vi då redan gått igenom, som inleder alltihop. Sen är vi i akt 1 då, när Isolde är på väg över sundet mellan Irland och Cornwall i England. När hon faktiskt berättar då för sin tjänarinna Brangäne att hon har träffat Tristan förut.
Just det. Och då kallade han sig för Tantris.
Och det är en så rolig ordlek.
Ja,
du får förklara.
Jag menar, Tantris, det är ju så, Tristan liksom baklänges.
Tristan.
Så hon vet ju vem det är. Och då, vid den tidpunkten, när hon har, då har hon ju botat honom. Han har naturligtvis blivit nästan halvt ihjälslagen av hennes före detta fästman Morolt. Men han kommer dit och hon lagar honom, eller hon botar honom då för detta. Och då har hon ju förstått att han är den som har slagit ihjäl Morol. Så nu har hon fått för sig med svärdet i handen. Nu ska hon döda honom. Men då tittar han upp och så tittar de in i varandras ögon. Och då börjar redan kärleken. Så då bara tappar hon kniven. Det blir aldrig någonting av det.
De blir störtkära i varandra, yep. Fast de kanske inte vet om det riktigt.
Då vet man inte riktigt.
Nej, det är lite oklart där. Nej. Ja, och sen då så möts de alltså igen och så får de åka båt tillsammans och hon blir sur på honom för att han inte kommer när hon kallar på honom och så vidare. Och så bestämmer hon sig för att nej, nu får det vara nog, nu tar jag giftdrycken, jag vill inte gifta mig med Marke. Och han förstår att nej, men jag får ju dö nu då.
Just det.
Nu är det dags. Men då har Brangene...
Brangene. Alltså det är ju egentligen Isoldes mamma som har gjort den här drycken. Och, då, och för att den ska Isolde och kung Marke dricka för de ska bli kära i varandra. Men Brangene förstår ju att det här går ju inte att... Alltså jag kan inte ge dem en giftdryck så de dör. För hur ska det gå? Så då tar hon istället fram den här kärleksdrycken och ger dem.
Och då... slår det till.
Ja,
rent musikaliskt.
Yes.
Ja, de ser alltså ingen annan lösning än att dö. Och så tömmer de det som är giftdrycken och så inväntar de döden. Men istället för att falla döda ner så faller de i varandras armar som vi hörde här.
Just det. För de har fått nämligen kärleksdrycken istället av så att säga misstag. Eller den arma Brangene som då sen, hon får ta på sig detta sen och prata med kung Marke, men det är långt senare.
Ja, men hon är ändå någon form av motor i operan.
Ja, det kan man säga detta. Att hon är, ja.
Ja, och då avslutas akt 1 så, och så kommer vi till akt 2. En enda lång älskogsscen.
Ja, det är det faktiskt, japp.
Ja. Tristan kommer till Isolde och de sjunger tillsammans Osink Hernider.
Fast alltså, de har ju sjungit en lång stund då också. De har ju gjort det kan man säga,
ja,
eller tro.
Du har en teori här.
Ja, just att, de har ju begått älskog en gång. Och sen så sjunger de detta, så lugnar de ner sig lite. Och sen så får du ju ny fart igen, älskogen. Och det är det som vi möjligen...
Ja, men vi tar och lyssnar på pausen då.
Japp.
Sänk dig ner du kärlekens natt, skänk dem den glömska de längtar efter, omslut dem helt med din vällust.
Så blir du.
Du står här och njuter, Bodil.
Ja, ja, det är makalös musik det här.
Och den stora kärleksduetten.
Ja.
Här är allting bra.
Just eller? Det. Men det återstår ju faktiskt detta att de blir förrådda. För kung Marke och hans män, och de är ute på någon slags jakttur, va? Och då kan ju Tristan och Isolde träffas. Men någon har sladdrat, en som heter Melot, och har sagt till kung Marke att jag tror att vi ska åka hem igen så ska du få se vad som händer. Och det gör de, så de kommer ju på dem mitt i kärleksakten. Akten, precis. Ja.
Och kung Marke blir jätteledsen.
Ja, det blir han faktiskt. Han blir besviken på Tristan som han har litat på. Och i det här läget vet han ju inte att det har varit liksom fel dryck.
Nej.
Utan han är bara sur.
En ytterst liten kort bit ur kung Markes långa monolog. En berömd basparti.
Just det.
Ja, då får de ju helt enkelt skiljas åt. Tristan kastar sig mot svärdet för att
just
ta sitt straff.
Mm. Den här Melot då, han får köra svärdet genom Tristan.
Mm. Och sen är vi inne i tredje akten och då kommer det som du tycker är det vackraste som har komponerats.
Alltså förspelet till tredje akten, alltså det är det. Det tycker jag är något av det vackraste som har skrivits överhuvudtaget i hela musikhistorien.
Det är stora ord.
Men sant.
Ja, och sen känner man som publik, även om den här hela föreställningen är 4 timmar lång, så känner man att du börjar närma sig upplösningen på det hela. Isolde kommer till slut till Tristan. Han kastar av sig bandagen och springer i hennes armar och dör. Bokstavligt talat.
Japp.
Och Marke får samtidigt reda på att det var en kärleksdryck som var orsaken till detta, fast samtidigt så älskade de ju varandra ändå från början. Så kärleksdrycken var kanske bara en
ja, lite grann.
Ja, lite så. Men Isolde känner inte att hon kan leva vidare.
Hon sjunger ju då sin berömda, stora aria Isoldes kärleksdöd. Och det är ju jättegrant. Och då, hon kan inte inse faktiskt heller att Tristan är död. Utan ser ni inte att han lever? Ser ni inte att han tittar? Och så vidare, va? Och så går den en sång på så den är helt makalös. Med väldigt många Tristan-akkord.
Lise, Isoldes kärleksdöd ur operan Tristan och Isolde. En bit här ur operan som ju är väldigt berömd som ett konsertstycke som många sopraner sjunger. Men det är inte så många som orkar med att sjunga hela rollen, för det är en otroligt röstkrävande opera det här.
Ja, det är det ju. Det är ju inte många som har klarat det.
Journalisten Sofia Nyblom pratade med Nina Stemme, sopranen, om rollen Isolde. Och Sofia frågade henne, äter sig den här musiken in i medvetandet?
Jo, det gör den allt. Och jag minns när jag höll på att studera in rollen så blev jag fysiskt vimmelkantig av de harmonierna som Wagner lägger fram där. Och det som händer med när man sjunger och försöker tillgodogöra sig den här rollen för första gången och står som att säga helt öppen inför detta partitur. Det var en fysisk och psykisk upplevelse. Det är fortfarande så att man känner sig ganska urlakad, inte bara fysiskt utan också mentalt efter en föreställning. Och det tror jag gäller dirigenten i allra högsta grad, för det går inte att komma ifrån att huvudrollen spelas ju av orkestern. Det är så, det är ett helt otroligt partitur.
Jo, det är faktiskt så. Det är ju nästan så att det här är liksom inte sången det viktigaste, utan sången är ju bara en del av orkestern, eller hur vi ska uttrycka det. Det är ju faktiskt makalöst speciellt för att vara en opera.
Den här operan brukar man säga har en yttre och en inre handling.
Just det.
Den yttre handlingen är ju ganska självklar. Det är lite det som vi har pratat om. Det är det som händer på scenen helt enkelt. Och är den yttre ramhandlingen. Men den inre handlingen, Bodil, den är ju mycket mer diffus och intrikat.
Det finns på något vis i grunden den förbjudna kärleken som här klingar och som iscensätts genom Tristan-akkordets svårigheter rent harmoniskt eller hur man ska säga.
Och just den här kromatiken som du pratade om, det är någon bild av själens svårigheter, kan man säga så?
Ja, alltså kromatiken är erotiken.
Just det.
skulle man nog kunna säga.
Det finns tankar om natten och dagen i den här operan också. Nattmystik, det är då som Tristan och Isolde kan mötas. Och dagen är inte riktigt för dem.
Nej, alltså det är det de är räddast för, ja, av allt.
Jag tänker på en parallell till Shakespeare, Romeo och Julia, där de pratar om, är det lärkan som sjunger? Nej, 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 det är näktergalen. Nej, men det är ju lärkan, alltså morgonens sändebud då.
Det är ingen dum parallell faktiskt.
Just de här tankarna om nattmystik finns ju på flera ställen i musik- och litteraturhistorien. Sen finns det en viss symmetri i operan också, där både den inre och den yttre handlingen samspelar. I varje aktslut så händer det någonting tydligt på scenen.
Ja, men det gör det ju. Först är du kärleksdrycken, så kommer de till kung Marke. Och sen så är det ju att de är påkomna, så att säga.
Och han kastar sig mot svärdet.
Och sen är det ju då att de båda dör mot slutet.
Och samtidigt så finns den här flytande inre handlingen, det som sker inne i människorna, drömmarna och sådär. De finns i de båda sista akterna i alla fall. I akt 2 så karaktäriseras det då av den här långa utdragna kärleksakten. Och i akt 3 så är det Tristans feberdrömmar. Vilken verklighet är han i egentligen? Ja. Det vet man inte riktigt.
Nej.
Vi ska runda av operaguiden om Tristan och Isolde. Men Bodil, du sa inledningsvis någonting om att Richard Wagner hade 2 kärleksaffärer medan han höll på med den här operan.
Ja, eller han var ju färdig då, men nu, vi får ju tänka på uruppförandet.
För det tog ett tag innan den blev uppsatt.
Och det är ju Ludvig den andra, du vet, som har betalat hela det kalaset. Och
kungen.
Sånt. Kungen och München äskade ju uruppföra sig. Och vem är där som står på dirigentpallen om... inte Hans von Bülow. Och Hans von Bülow, han har ju en hustru som heter Cosima. Och den har ju Richard Wagner då redan lagt rabarber på, kan man säga. Så de har ju inlett en jättestor affär. Och då, så långt så att hon har ju fött Richard Wagners barn och döpt, den är döpt till Isolde. Så när hon sitter där i publiken har hon en bebis hemma, va?
Ja, han var lite överallt, Richard Wagner, och han har ju fortsatt vara det i musikhistorien, inte minst där han har satt ett mycket stort avtryck, inte minst genom då Tristan-ackordet som satte igång en utveckling i musikhistorien, och vi ska återvända till det sist idag. Själva starten på hela operan som ligger oupplöst i 4 timmar till slutet efter att Isolde är den som sjunger det sista ordet. Hon sjunger lust alltså.
Just det, hon sjunger detta och sen så dör hon faktiskt. Hon dör ju kärleksdöden, livestoden.
Ja. Ja. Vad betyder det att hon sjunger lust i slutet, just det ordet? Du sa kromatik, erotik.
Ja, det är det handlar om.
Det är så enkelt. Ja, Bodil, Tristan och Isolde.
Ja, det är en fantastisk opera. Jag tror kanske att det är min favoritopera.
Säger Bodil Asketorp, sidekick i operaguiden idag. Tack för att du har varit med.
Tack så mycket.
Tack också du som har lyssnat. Om du vill höra fler avsnitt ur operan så gå in på sverigesradio.se. Sök dig fram till operaguiden. Där hittar du en Spotify-lista med mer musik. Hej då!